Är det någon där? Av Marian Keyes.
Prolog. Det fanns ingen avsändaradress på kuvertet och det var konstigt. Jag kände mig redan lite illa till mods. Det blev värre när jag fick se mitt namn och min adress. En förnuftig kvinna skulle aldrig öppna det här. En förnuftig kvinna skulle slänga det i soporna och glömma alltihop. Men bortsett från en kort tid mellan 29 och 30 års ålder hade jag ju aldrig varit förnuftig av mig. Så jag öppnade det. Det var ett kort. En akvarell som föreställde en vas med slokande blommor. Så pass tunt att jag kunde känna något inuti. Pengar, kanske. En check. Fast det var bara jag som var spydig. Och det trots att ingen fanns i närheten och kunde höra mig. För i övrigt sa jag det bara tyst för mig själv i tankarna. Och det låg verkligen något inuti. Ett fotografi. Men varför skickade man det här till mig? Jag hade ju redan massor. Sedan såg jag att jag hade fel. Det var inte alls han. Plötsligt förstod jag allt. Del 1. Kapitel 1. Mamma slog upp dörren till vardagsrummet och hojtade. God morgon, Anna. Nu är det dags för dina tabletter. Hon försökte marschera in på ett målmedvetet sätt som sköterskorna hon hade sett på sjukhusserier på tv. Men det fanns så mycket möbler i rummet att hon istället måste kämpa sig fram till mig. När jag anlände till Irland 8 veckor tidigare kunde jag inte gå i trappor på grund av knäskålen som var ur led. Så mina föräldrar flyttade ner en säng till det fina finrummet. En sak är säker. Detta var en enorm ära. I vanliga fall var det bara till jul vi släpptes in i det rummet. Resten av året utspelades alla familjens fritidsaktiviteter, tv-tittande, chokladsnaskande och småkäbblande i det trånga lilla ombyggda garaget som hade förärats den tjusiga benämningen tv-rummet. Men när min säng installerades i DFF fanns det inget annat utrymme där de andra möblerna, tofsprydda soffor och tofsprydda fåtöljer kunde ställas. Så numera liknade rummet en sådan där lågprisbutik för möbler där miljontals soffor står tätt hopklämda och man nästan måste klättra över dem som över stora stenblock utmed stranden. Jaha, unga dam. Mamma tittade på ett papper med schemat där alla mina mediciner timme för timme stod uppradade. Antibiotika, inflammationshämmande, antidepressiva medel, sömntabletter, högeffektiva vitamintabletter, smärtstillande tabletter som gav en väldigt trevlig svävande känsla och en medlem i familjen Valium ur burken och förpassat till ett hemligt gömställe. Alla de andra, askarna och burkarna stod på ett litet och överdådigt snidat bord. Åtskilliga porslinhundar av sällan skådad fulhet hade flyttats undan för att lämna plats. De satt numera på golvet och betraktade mig förebrående. Och nu började mamma leta sig igenom lagret, plocka fram kapslar och skaka ut små piller ur pillerburkar. Min säng hade omtänksamt nog placerats i burspråket så att jag skulle kunna iaktta livet som passerade revy där ute. Fast det kunde jag ju inte. Där hängde en trådgardin som var lika omöjlig att flytta som en järnridå. Inte fysiskt omöjlig att flytta om ni förstår, utan snarare socialt orubblig. I Dublins villaförorter är det ett lika stort etikettsbrott att lätta på trådgardinerna för att ta sig en titt på det brusande livet där ute som att måla husfasaden skotskrutig. Dessutom förekom det inget brusande liv. Utom, ja, genom barriären av trådgardin hade jag börjat lägga märke till att en äldre kvinna nästan varje dag stannade till för att låta sin hund kissa på vår ena grindstolpe. Ibland verkade det som om hunden, en söt svartvit terrier, inte alls ville kissa, men att kvinnan nästan tvingade henne. Jaha, unga dam. Mamma hade aldrig kallat mig unga dam innan allt det här hände. Ta dem här. Hon hällde en handfull tabletter i min mun och...